Podplay.
Vissa människor är så övertygande att de kan lura i folk vad som helst. Helga de la Brasch var en av dem. Hon lyckades till och med blåsa kungahuset på pengar i flera år.
Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott, som den här gången ska berätta historien om den märkliga kvinna som kallades Riksspöket och som ställde till problem på högsta nivå långt efter sin död.
I det spökhus som Podplay kallar för studio sitter foliehatten Mattias Bergman och currykrysset Andreas Utterström och har seans. Bedragare har alltid funnits. Och vi har många gånger berättat om dem förr i den här podden. Vissa är kalkylerade och ljuger ytterst medvetet. Andra har suddat ut gränsen mellan sanning och lögn så att de till slut också lurar sig själva. Vilken kategori som Helga de la Brasch tillhör är omöjligt att säga för oss. Och det är också det som gör hennes liv i allmänhet och hennes misslyckade brott i synnerhet så fascinerande. Men vi tar det från början och måste nu gå tillbaka i tiden till 1817. Det här är samma år som James Monroe blir ny president i USA efter James Madison. Den brittiska författaren Jane Austen avlider. Och en jordbävning i den antika grekiska staden Helike dödar 65 personer. Här i Sverige upptäcker kemisten Jöns Jakob Berzelius grundämnet selen. Fri läkarvård för könssjukdomar införs äntligen. Och den 31 oktober då anordnas det fester i hela landet för att fira att det är exakt 300 år sedan Martin Luther utmanade den katolska kyrkan och spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg. Vilket Andreas för övrigt lär vara en faktoid. Alltså själva spikandet då.
Men det, jag tror inte att det var så det såldes in till svenska folket 1817.
Säkert
så att,
inte.
För historiens gull så har jag skrivit så.
När man läser om den här perioden i skolan så räknas den till romantiken. Det här är en tid när man betonar känslan framför förnuftet. Det främmande och exotiska intresserar många. Men samtidigt också den egna historien. Man brukar prata om romantiken som den moderna nationalismens grogrund. Det är i alla fall så som Nationalencyklopedin beskriver det hela. Och ungefär här stannar väl våra historiekunskaper, Andreas?
Ja, och för mig är det i Nationalencyklopedin, alltså ne.se, där de både börjar och slutar eftersom jag har glömt bort det mesta jag lärde mig i ämnet historia i skolan, om jag ska vara helt ärlig.
Du är nog inte helt ensam om detta. Men de flesta svenskar har inte tid att gå runt och filosofera över varken främmande eller exotiska saker i tillvaron. Hade någon kommit resande från framtiden och pratat om att vi år 2021 är upptagna av mindfulness och att på olika sätt förverkliga oss själva, ja, då hade ingen på den här tiden fattat någonting. År 1817 har den genomsnittliga svensken fullt upp med att överleva. Sverige är ett utpräglat klassamhälle. Föds du fattig är sannolikheten mycket stor att du också dör fattig. Därför är det ingenting som talar för att Aurora Magnusson kommer att bli någon angelägenhet för kungahuset när hon föds den 6 september 1817. Hon är nämligen dotter till tulltjänstemannen Anders Magnusson och hans fru Charlotta. Aurora Magnusson, det är ju liksom ett söderhipsternamn, Andreas. Det skulle man ju kunna se nere på Hornsbruksgatan nu på någon liten sexåring.
Ja, det är väldigt kompatibelt med något sånt här HBTQ-certifierat dagis på Södermalm.
Det är inte helt säkert att Aurora är född som flicka.
Så kan det vara.
Men nu ska vi tillbaka här. Hur det ser ut där Aurora växer upp är oklart. Huset är sedan länge rivet, men författaren Ebbe Aspegren som har skrivit boken Riksspöket, han beskriver hur den typen av bostäder brukade se ut.
Vi kan föreställa oss att gården var av samma art som de flesta enkla stadsgårdar på den tiden, det vill säga boningshuset låg vid gatan och bakom fanns en liten gård med uthus, träd och blommor samt i bästa fall en brunn. Till Magnussons hus hörde två kappland odlingsbar jord, alltså 308 kvadratmeter, vilket väl räckte till ett potatisland.
Och här märker man ju att herr Aspegren har blivit lite väl förtjust i sin egen research i den här boken. Men han har ändå gjort ett hästjobb och det är hans bok som man kan säga är huvudkällan till det här avsnittet.
Var någonstans ligger den här tomten?
Den ligger vid Hornsgatan, om jag inte minns fel.
Ja, så Aurora är inte bara ett söderhipster namn 2021, utan även år 1817.
Ja, fast det var inte särskilt hipstrigt att bo där. Svenska städer var ju en aningen sunkiga på 1800-talet.
Ja, och mindre framförallt.
Ja, det också. Ja.
1826 är Aurora 9 år gammal. Då drabbas hennes pappa Anders av influensa och avlider. Så nu är mamma Charlotta ensam, inte bara Aurora utan också hennes 3 syskon. Att familjen överlever är ett smärre mirakel. Men på något sätt så lyckas de hanka sig fram. Charlotta får visserligen fattig pension, men det räcker inte långt. Hon dryger ut kassan genom att sälja saker på gatan. Det som på den här tiden kallas för mångleri. Kanske får Charlotta också hjälp av släkt och vänner. Dottern Aurora får gå några år i skolan. Hon lär sig the basics i kristendom, att läsa och att skriva. Mycket mer än så blir det inte. Och redan 1827, när hon är 10 år gammal, då slutar hon. Det här är ju före folkskolan kom. Så att det var ju verkligen ingen självklarhet att man fick plugga överhuvudtaget.
Nej, det var det inte. Och man hade, kan man lugnt säga, en annan syn på barnarbete på den här tiden.
Ja, för det är dags för Aurora och hennes syskon att rycka in här och jobba och tjäna lite pengar till familjen. Hon får gå några månader i en syskola. Sen är pengarna slut. Så 13 år gammal börjar Aurora jobba som silkesspolerska på ett sidenväveri på Söder i Stockholm. Vid den här tiden beskrivs hon som någon som går klädd i halsduk som en simpel piga.
Jag tycker det är så rolig formulering, för att du kanske kan hjälpa mig att förklara den. Alltså, var halsduk någon slags klassmarkör då, att det var liksom fult att ha halsduk? Eller jag har inte alls uppfattat det så. Klädd i halsduk som en simpel piga. Jag tycker det är ett roligt uttryck.
Ja, jag har ingen aning, men det låter ju på ditt citat som att just halsduken är en markör av någonting. Och jag kommer ju tänka, alltså vid den här tiden går ju kvinnor i Sverige såklart med huckle, att man täcker ju huvudet. Eftersom vi lever då i en hederskultur.
Det kan man lugnt säga att det är.
Ja, men just halsduk kontra huckle, jag vet inte. Men nu blir det nästan stil i P1 här.
Den kanske är knuten på fel sätt.
Ja.
Inte hipstrit knuten.
Nej.
Och inte Bob Dylan slängd över axeln heller. Vet du mycket om halsdukar på 1800-talet i Stockholm? Maila till misslyckade@bplus.se så att vi kan reda ut detta.
Tack, Christopher O'Regan. På förhand. Aurora bor hemma fram till 17 års ålder när hon flyttar hemifrån för att klara sig på egen hand. Kanske har mamman tröttnat på att dottern inte verkar vilja arbeta utan mest är intresserad av att läsa romaner. Hon tycks som fast i sin fantasivärld. Hade Aurora levt idag hade hon säkert suttit framför datorn och chattat eller spelat Fortnite. Och hennes mamma hade varit minst lika upprörd.
Fanns det Anders Hansens på den här tiden som sa att bokläsning var skadligt? Skulle inte förvåna mig.
Nej, men så har det ju varit med alla nya medier som har kommit. Att det har kommit fram personer som säger att det inte är bra, i synnerhet för barnen. Så det är nog, det är nog helt rimligt. 1817, då det här är ju när romanen har kommit, det är ju det nya mediet. Det coola mediet kan man säga, med Dickens och sådär. Aurora jobbar nu som tjänsteflicka hos en vaktmästare och sliter som piga hos en stämpelmästare. Hon beskrivs som en person med ljust hår, ovalt eller runt ansikte och blå ögon. Vissa beskriver henne också som mycket uppnäst, andra som inte alls uppnäst. Somliga talar om fina drag, en annan person om en ful och osympatisk kvinna med grova drag, obetydlig och intetsägande.
Ja, och du som lyssnar nu kan ju inte se vårt manus, men där har jag klippt in en bild på Aurora. Och här är hon ju visserligen lite äldre, men hur skulle du beskriva henne, Mattias?
Ja, hon har ju väldigt hög panna. Uppnäst ser man ju inte riktigt, men hon har en ganska bred näsa. Men det som slår mig främst är att hon är ju inte det minsta 13 år här. Hon kanske är 30, men ser ut som 70.
Ja, nej, men det här är mycket senare och inte så att säga fattigt klädd heller på den här bilden, ser det ut som.
Nej, hon ser mer ut som en mamsell enligt tidens mönster. Det är svårt att säga utifrån det här fotot hur hon skulle karaktäriseras egentligen. Det är en ganska skarp blick.
Ja, den är nästan lite otäck faktiskt.
Vilket hon ju delar med många av våra äldre brottslingar på bild.
Ja, det är sant. Det blir något annat. Just bara att bilden är gammal och svartvit, lite suddig, gör ju att den blir, den får en annan karaktär.
Ja. Ja, det är rent allmänt svårt att bli klok på hur folk uppfattar Aurora. I sin bok beskriver Ebba Aspegren henne som känslokall, för att några meningar senare lyfta fram hennes docklika charm. Vi kan ju säga då att Ebbe har ju aldrig träffat den här personen.
Nej, men han är släkt med bästisen, och det kommer vi till snart.
Mm. Ja. Ständigt kommer dessa motstridiga beskrivningar av Aurora. Vissa menar att hon är blyg och tittar under lugg. Andra minns istället någon som är sladdrig och pratig. Kanske är hon helt enkelt allt det här är en och samma person. Lite som vi alla egentligen.
Absolut, och det blir ofta så när man beskriver någon i efterhand att de här motstridiga beskrivningarna framstår som gåtfulla, men alla människor är ju så här. Så att det är väl inte konstigare än så egentligen.
Men nu kommer Aurora Magnussons liv att förändras för alltid i och med det som händer en vinterdag i Stockholm 1838. Då kallas hon hem till familjen Aspegren.
Ja, och de är alltså då släktingar till den här författaren som jag har nämnt flera gånger i manus.
Är de även släkt med Jesper Aspegren, den legendariska programledaren för Antikrundan?
Den frågan har jag också funderat på, men inte gjort mig besväret att ringa och fråga. Jesper, om du lyssnar får du också gärna mejla till misslyckade@bplus.se.
Självklart. Ja, Aurora är alltså 20-21 år gammal nu och åker hem till familjen Aspegren. De två döttrarna är bortbjudna på kvällen, men de är inte klara med sina klänningar i tid. Så nu är det kris. Och i den här 1800-talets gig-ekonomi kallas då en syhjälp in. Och det är ingen mindre än Aurora. Och här blir det ju nästan som Disney-filmen om, vad heter den här sagan? De mössen.
Askungen, va?
Ja, nästan Askungen.
Askungen, ja.
Problemet är nu att Aurora inte är särskilt duktig på att sy. Men systrarna tvingas göra det mesta på egen hand. När de till slut är klara och har betalat Aurora och ska skiljas åt, då bryter syhjälpen ihop. Aurora berättar att hon inte har någonstans att bo. Pappan i familjen Aspegren tycker synd om henne och låter henne därför stanna över natten. Men hon kommer att bli kvar mycket längre än så. För det här blir början på en närmast siamesisk vänskap mellan Aurora och Henrika, som är en av systrarna i familjen. De börjar umgås mer och mer, och det här är ett stort kliv uppåt för Aurora. Familjen Aspegren är inte förmögen, men tillhör dåtidens medelklass, och barnen har till och med fått en viss utbildning. De har ett mycket bättre liv än Aurora. Hon tar sig in i familjen Aspegren som en parasit, biter sig fast och får en allt tajtare relation till Henrika. De två blir bästa vänner. Eller är det kanske till och med mer än så? Det finns de som hävdar det. En piga berättar om det myckna kyssandet och smekandet. En hyresvärdinna beskriver Henrikas relation till Aurora som att hon låg på knä för henne, kysste hennes fötter. Ett äckligt förhållande. Man tog sig vissa friheter på den här tiden och recensera folk på ett annat sätt än idag kanske.
Verkligen.
Mm. En tjänsteflicka berättar att Henrika tvättar och klär Aurora, passar upp på henne, kysser hennes fötter och smeker henne. Ja, det här låter ju som någonting helt annat än vänskap, men enligt författaren Ebbe Aspegren så ska vi inte dra några förhastade slutsatser av de här beskrivningarna. Han berättar:
vi kan dock erinra oss att umgänget mellan två unga kvinnor på den tiden vanligen hade mer känslosamma yttringar än nu för tiden.
Men oavsett om det handlar om vänskap eller förbjuden kärlek, så finns det mycket som sticker ut med den här relationen. Sverige är ju ett utpräglat klassamhälle som vi sagt, och det är Henrika som står högst i rang. Därför borde det kanske vara Aurora som kysser hennes fötter och passar upp på henne. Men det verkar vara precis tvärtom. Vad är det som har fått Henrika att bete sig så här? Jo, de två unga kvinnorna börjar leva allt mer i sin egen fantasivärld. Eller snarare är det så att Aurora Magnusson lyckas få med sig Henrika in i sin parallella verklighet. Omkring 1839 börjar Aurora Magnusson slänga sig med namnet Helga de la Brache. Och här ingår hon ju i en gammal fin tradition bland svenska brottslingar att byta namn.
Ja, och jag kan ju tänka mig att namnet har ju en helt annan betydelse på den här tiden. Idag är det inte så många som bryr sig om du heter von eller av, men på den här tiden då var det en signal om att du tillhörde en viss klass och att du verkligen fick hålla dig på mattan om du så att säga var under i rang. Mm. Så att det var ju det betydde ju någonting helt annat. Det var ju en gräddfil in i någon slags respekt hos andra människor. Så tänker jag mig i alla fall.
De la brache. Man hör ju att det vill låta adligt men inte är det.
Och vill man fördjupa sig i varför hon valde just det namnet och alla teorier om detta så finns det ett helt kapitel om det i Ebbe Aspegrens bok som jag har valt att inte ta med i detta manus för då hade det här avsnittet blivit 3 timmar långt.
Det finns ju en annan grupp av personer som också ibland byter namn och förekommer misslyckade brott men som inte är brottslingar. Nämligen poliser.
Det stämmer.
Kan du
som
tänka
ofta heter Stålhandske, Guldfot och annat.
Ja, men det är ju så här ryttarvind och varje myr och sådana här saker. Ja, jag tänker att De la Brache kanske är ett snutnamn 2021.
Skulle
Anders
kunna vara.
Född Jonsson byter till De la Brache.
Ja, men då är man liksom predestinerad att gå från inspektör till kommissarie. De la Brache kan inte vara en simpel inspektör.
Nej, men lite så. Lite så. Hur som helst, Aurora Magnusson får alltså bilden av att hon är adlig genom det här namnet. Och budskapet är klart. Hon är nog kanske inte dotter till en simpel tulltjänsteman i sin parallella verklighet. Utan någon som egentligen kommer från fin familj. Åren går och Aurora och Henrika fortsätter att vara ett radarpar. Sommaren 1846 är Aurora 27 år gammal. Då packar hon sina resväskor och tar båten över till Åbo i Finland. Att resa utomlands är ovanligt vid den här tiden. Det är också krångligt. Man ska ha prästbetyg, fixa pass och ha uppehållstillstånd. Men processen innebär också att man kan ta chansen att byta namn helt och hållet. Och nu lyckas Aurora ändra sitt namn formellt till det mer respektingivande Helga De la Brache. Och det är det vi kommer att kalla henne från och med nu.
Ja, så för att förtydliga här då. Här har den här fantasin om att hon är Helga De la Brache. Den har då alltså gått till verklighet. För nu står det i, så att säga, formella dokument att hon heter Helga De la Brache.
Med denna nya identitet åker Helga tillsammans med Henrika till Åbo. Men inte för att festa och köpa billig tax-free sprit som vi gör idag. De här unga kvinnorna har andra planer. Helga och Henrika ska starta en skola. De är drivna, lyckas ta lån, fixa en lokal och dra igång undervisningen. Och till en början går det bra. Trots att Helga knappt har gått i skolan själv så undervisar hon snart i kristendom, kyrkohistoria och möjligen också franska. Bonjour. Och det här sistnämnda är ju helt groteskt faktiskt, Andreas.
Ja, men jag tänker att det kanske är som när min farsa född 1951 läste engelska. Då kunde ju inte hans gamla lärare engelska så då fick de lyssna på rullband och bara repetera vad någon annan sa. Inte för att det fanns rullband 1817 men kraven på att man skulle kunna språket man lärde ut kanske inte var så stora utan hon kanske kunde kopiera någon grammatikbok och så körde man bara. Mm.
Det här finns ju också en parallell till dagens skolsystem där det brukar heta ibland att det är väldigt lätt att starta en skola för allmänna medel.
Den tanken slog mig också, men nu ska vi inte bli politiska i den här podden så där förstår
inget
om det.
Men jag tänker bara att det här är ett mycket modernt avsnitt av podden.
Ja, Finland lär ju ha världens bästa skola idag, men trots då att Helga De la Brache har blivit där.
Ja, det är inte på grund av henne i alla fall.
Nej.
Lärare eller inte så uppfattas Helga samtidigt som märklig. Som Ebbe Aspegren beskriver saken. Hon är insvept i ett mystiskt dunkel. Många tycker att Helga klär sig konstigt i dyra sidenförkläden, silketofsar och snoddar. Och på somrarna syns hon i vita, fladdrande sidenklänningar.
Återigen, är detta så konstigt? Det är som halsduken här igen. Jag kan inte tycka att det här låter så konstigt, men det var tydligen det i Finland.
Alltså, vi behöver någon klädhistoriker här som kan reda ut det där. Helga blir också känd för sina svimningar. Det som på den här tiden kallas för att dåna. Om något blir jobbigt eller känslosamt så svimmar hon helt enkelt. Och när det är dags för läxförhör och elevernas föräldrar vill vara med på lektionen, ja, då får Helga väldigt lägligt tandvärk i 3 dagar. Sakta men säkert börjar de finska föräldrarna bli allt mer skeptiska till den här nya skolan. Och samtidigt växer tyvärr ett skuldberg för de svenska lärarinnorna. Så när en coolare epidemi närmar sig Finland 1848, då gör Helga och Henrika exit. De lämnar allt och åker tillbaka hem till Sverige igen. Under en period så driver de skola i Örebro, men mönstret från Finland upprepar sig. Först verkar allting bra, sen blir föräldrarna misstänksamma. Inte minst efter att någon kanske har researchat i adelskalendern utan att hitta någon släkt med namnet Della Brasch. Vad betyder Brasch? Har du läst franska?
Ja, i 6 år, men förträngt allt.
Det är kanske inte ett ord. 1855 är Helga och Henrika båda ogifta trots att de har passerat 30-strecket. Och de är tillbaka i Stockholm och fantasivärlden som de båda lever i har nu skenat iväg fullständigt. Helga Della Brasch hävdar nämligen nu att hon inte alls är dotter till någon simpel tulltjänsteman. Nej, hon är i själva verket prinsessa. Dotter till Gustav den IV och hans drottning Fredrika av Baden och född under deras landsförvisning. Den som kan sin historia, som du Andreas, vet att Gustav den IV och Fredrika skilde sig 1812, 5 år innan Helga föddes. Men Helga hävdar att de här två, det är alltså kungen då, att kungen senare gift om sig med sin fru igen och att hon därefter föddes i ett tyskt kloster. Hur Helga sedan ska ha hamnat i den familj i Stockholm där hon växte upp är oklart. Resonemanget är snurrigt. Men det är faktiskt mindre osannolikt än vissa konspirationsteorier som QAnon som härjar i USA idag och har många anhängare. Idag skulle Helgas påståenden enkelt kunna avfärdas med hjälp av ett DNA-test. Men på 1800-talet är det knivigare. Att någon ens tar påståendena på allvar beror dels på att de är kittlande. Dels att det finns vissa som ser det som en chans att ge monarkin en känga. Och så är Helga Della Brasch också oerhört övertygande. Genom Henrika har hon lärt sig hur man ska föra sig. Och hon har knutit många kontakter bland fint folk. Och de blir trollbundna när Helga berättar att hon är en okänd prinsessa. Men det är väl lite så här, Andreas, att om man ska ljuga så ska man ljuga ordentligt. Att ju större lögnen är desto bättre.
Ja, jag lyssnade nu på en podd om Bernie Madoff som var oerhört respekterad på Wall Street. Och jag tror att han var ordförande i Nasdaq till och med eller något sånt där. Och han hade ju ett pyramidspel. Mm. Och det kom en massa indikationer om att det här kan inte stämma. Men han var ju Bernie Madoff. Och han, även när börsen gick ner så fortsatte han att tjäna pengar. Så att han kunde hålla på väldigt länge innan han blev avslöjad och sen satt i fängelse. Därför att så ingen skulle väl komma på tanken att göra ett pyramidspel när man är så respekterad. Och det är lite haltande parallell, men det kan nog ändå vara så här också att varför skulle någon ljuga om en sån sak och dessutom kunna vara så övertygande? Det tror jag liksom, det är så osannolikt så att man låter det passera. Och sen är det också kittlande med att det finns en sån här okänd prinsessa och allt det där. Så att jag tror att det är det som är mixen här som gör att det här, att hon får luft under vingarna helt enkelt.
Absolut. Och Bernie hade ju, om han inte hade lyckats så bra med sina brott, platsat bra i den här podden.
Ja, hade han varit svensk och lite mer klantig så hade det funnits ett avsnitt om honom redan i säsong 2. Mm.
Men Helga lever inte som någon kunglighet. Och det här är såklart en stor skandal. Inte bara för Helga, utan också för Sverige. I alla fall om man frågar henne. För en nation som Sverige borde väl ändå ta hand om sina prinsessor. Så nu går Helga Della Brasch till justitiekanslern som heter von Koch. Det är alltså en av Sveriges mäktigaste jurister och Helga går dit och säger som det är. Att hon är prinsessa. Och nu är det hög tid för nationen att ställa upp och betala. Helga ser också till att ställa sig in hos juristen von Kochs fru. Som inte bara är hans hustru utan också något av hans sidekick i jobbet. Mellan hösten 1860 och mars 1861 förhörs Helga 10-12 gånger av makarna von Koch. I synnerhet hustrun är oerhört tagen. Det är klart att den här prinsessan talar sanning. Fru von Koch låter till och med Helga bo hemma hos paret. Därför kommer det kanske inte som någon överraskning att von Koch i ett PM 1861 slår fast att allt talar för att Helga Della Brasch talar sanning. Och då får man ju också tänka på att det här är då alltså en av Sveriges mest högutbildade personer överhuvudtaget.
Ja, det är otroligt faktiskt. Det är otroligt att han inte gjorde det här ordentligt.
Och von Kochs förslag är att Helga ska få ett årligt underhåll på en summa som idag motsvarar 2,1 miljoner kronor per år. Så han har ju gått på det här otroligt hårt.
Ja, han är helt blåst helt enkelt.
av Helga. Hur mycket tror du det har att göra med att frun är del av det här och att Helga och frun så att säga har kuckilurat?
Ja, men jättemycket. Och sen också att, nu gissar jag bara, men på den här tiden när man hade den här statusen så sa ingen emot. Och när frun också är övertygad, då tror jag att då är det det som gäller. Jag vet ju bäst, för jag är en av Sveriges högsta jurister. Väldigt svårt för någon stackars assistent att höja ett varningens finger. För då hade det varit liksom ut i kylan på en gång, misstänker jag.
Nej, det är en väldigt hierarkisk kultur på arbetsplatserna vid den här tiden, får man säga. Man säger inte emot en chef. I sin bok skriver Ebbe Aspegren att utredningen är slapp och slarvig. Von Kock verkar inte ha kontrollerat några uppgifter alls. Inte ens de som är enkla att få fram. Inte heller vänder han sig till Henrika Aspegrens familj för att ställa frågor om Helga är trovärdig eller inte. Ändå landar von Kocks PM hos kung Karl den 15, som godkänner alltihop. Det sägs att kungen uttrycker saken så här.
Hellre må en bedragerska beviljas pension än till äventyrs en dotter till Gustav den fjärde Adolf, äkta eller oäkta, här i landet lida nöd.
Det är ju en oerhörd tur att kungahuset idag inte resonerar på det sättet.
Ja, det kan man lugnt säga.
Tänk hur många Haijby-affärer vi hade haft då. Helga de la Brasch får sina pengar helt enkelt. Även om det inte blir riktigt så stora summor som von Kock har rekommenderat. Men är Helga nöjd nu då? Inte alls. Hon har istället utvecklats till något av en rättshaverist. Hon är nu känd för sina tiggarbrev till högt uppsatta personer. Eftersom hon har dragit på sig skulder så vill hon ha mer pengar. Och det är snabbt. Så nu skriver hon brev till utrikesministern. Han är kallsinnig. Helga vill också träffa kungen. Men får nobben. Men hon har samma argument då. Det är den här prinsessa-grejen som är det genomgående här.
Ja, jag är prinsessa. Ta hand om mig. Det är skandal att jag inte får pengar. Och jag vill ha mer pengar.
Ja, men Helga lyckas ändå få med sig mäktiga människor som bildar en slags påtryckningsgrupp till förmån för henne. Där ingår en prostinna, en statsrådinna, det är alltså en ministerfru, en friherrinna, en riksdagsman och en krigshistoriker. Smarta och respekterade människor som låter sig grundluras. Alla tycker om att det är en stor skandal att Helga tvingas leva så knapert. Och den här lobbygruppen är framgångsrik. Nödåret 1868, då delar av det svenska folket svälter, så lyckas Helga de la Brasch fördubbla sin pension. Hon får också änkedrottningen Josefina att skänka stora summor via mellanhänder. Jag kommer att tänka lite grann på den här Anastasia-historien, du vet, från det ryska hovet efter revolutionen.
Den kan jag dåligt, vad var den nu igen?
Jo, alltså du vet, när revolutionen är i Ryssland så skjuter de ihjäl tsarfamiljen. Tsaren är ju Nikolaj den andre, tror jag. Och ett gäng år senare så dyker det upp en kvinna någonstans i västvärlden som hävdar att hon är en av döttrarna till tsaren. Hon skulle då vara Anastasia. Det här är en fantastisk historia som också har blivit miniserie och allt möjligt. Och om jag minns rätt så lyckades de... Hon dog väldigt gammal på 80-talet. Och de har inte... allting talar för att det här är fejk. Att hon fejkade hela sitt liv. Men jag tror att de trots teknisk bevisning inte kunnat visa om hon var genetisk dotter eller inte.
Ja, det här är ju en klassiker, och det är klart att gamla svenska kungahus har mängder av oäkta barn som man aldrig har fått reda på. Men det är väldigt kittlande, och det var det jag var inne på tidigare. Att det är klart att det här, om man tänker att man sitter flera stycken... Man har ett horn i sidan till kungahuset. Man träffar Helga. Hon är övertygande att det kan bli som en besatthet av att ge henne upprättelse och visa alla andra att man har förstått någonting. Att det kanske har pågått någon slags mörkläggning, som är ett populärt ord nu. När vissa hela tiden ser konspirationer i överheten. Att det finns någonting mänskligt och kittlande i det som kan göra att det här spårar fullständigt.
Absolut. Och när det gäller oäkta barn så är ju just den här kungen, Karl den 15, som vi berättade om, kanske en av de mest skyldiga. Han kallas ju till och med för kronkalle, för att han låg med både, alltså allt ifrån adel och neråt, så att säga, klassmässigt. Han var ju väldigt populär kung.
Det var mer än vad jag visste, men jag blir inte jätteförvånad.
Kanske hade Helga de la Brache kunnat bli en lyckad brottsling. Men hon går i samma fälla som många andra bedragare som vi berättar om här i Misslyckade brott. Hon blir helt enkelt för girig. Hon vill ha mer och mer. Börjar tro att hon är osårbar. Och till slut så blir vissa människor misstänksamma och undrar om det verkligen står rätt till. Mest tveksam är lektor Carl Norby. Han inleder ett omfattande detektivarbete. Och den här gången blir det en undersökning av ett helt annat slag än det slarv som justitiekanslern höll på med. Norby skriver brev kors och tvärs för att få information om Helga. Han gör det som von Koch märkligt nog aldrig gjorde. Han vänder sig till någon som borde veta om Helga är prinsessa. Nämligen den som i så fall skulle vara hennes bror, prins Gustav av Vasa. Vet Gustav något om den här kvinnan? 1870 svarar prinsen. Han känner till Helga men har aldrig träffat henne. Och hennes snack om att föräldrarna skulle ha gift om sig, det är en ren lögn. Prins Gustav svär på att de aldrig träffades igen efter sin skilsmässa. Han skriver att hela historien är helt omöjlig och otrolig. Nu är ju inte kungligheter alltid några sanningsvittnen. Så Carl Norby nöjer sig inte med det här. Och nu har han fått upp ångan. Han fortsätter och lyckas ta reda på att Helga de la Brache i själva verket heter Aurora Magnusson. Och kartlägger hela hennes liv. Och nu är saken klar. Aurora är en bedragare. Men vad ska Norby göra med sin information? Jo, han skriver en artikel. Och den slår ner som en bomb 1870. Utbetalningarna från hovet dras in. Och nu ligger både Henrika och Helga illa till. Henrika är den som förhörs först. Men hon står på sig. Allt är sant, hävdar hon. Helga är faktiskt prinsessa. Den som säger någonting annat ljuger. Tror du att hon är lurad av Helga hon också?
Jag tror kanske att båda trodde på det här.
Mm.
Har man investerat så mycket tid och kraft i någonting så är det svårt att backa.
Mm.
Av samma skäl som att den som har varit medlem i Scientologikyrkan i 10 år och börjat tvivla på att man har gjort det rätt har svårt att backa ur. För det är som att erkänna att man har slängt bort en lång period av sitt liv.
Verkligen. Eller om man till exempel bedriver en palmutredning som inte går så bra. Men det är alldeles för höga stakes för att man ska backa. Henrika och Helga bor fortfarande tillsammans. Så när förhöret är över, då springer Henrika hem och berättar vad som hänt. Hur reagerar då vår falska prinsessa? Hon tar till ett gammalt hedligt knep. Hon får häftig hjärtkramp och lägger sig sjuk. Hon låter istället Henrika och deras gemensamma vänner ta striden åt henne. Men sen så repar Helga sig, mirakulöst nog, och börjar ägna sig åt lobbyarbete. Hon kontaktar journalister och försöker få över dem på sin sida. Men det går så där, och allra sämst går det med morgontidningen Dagens Nyheter. Låt oss citera vad Helga själv säger.
Dagens Nyheters redaktör, han är den värsta av alla. Jag har av en händelse en gång i vintras talat vid honom i ämnet och han var faslig.
Mm.
Undan folk sa så om dig när du var redaktör på Dagens Nyheter.
Ja, det gjorde de helt säkerligen. Och det är roligt att se att DN var Sveriges malligaste morgontidning redan på 1800-talet. Nu lever Helga och Henrika i fattigdom. I ett brev skriver Henrika.
Vi har i månader legat på varsin soffa. På blotta soffan. Vi äga ej en kudde. Ej ett täcke. Ej en kappa eller sjal att lägga på oss. Ej en sticka ved att elda med. Knappast en klänning att skyla oss med. Inte ett slags linne eller underkläder av något slag. Ingen föda och inga pengar.
Ja, okej att man är fattig, men det där låter ju väldigt vidrigt faktiskt.
Ja, det gör det. Och sen vet man inte om det var riktigt så här illa eller om Henrika kanske har lärt sig av Helga att framställa sin situation som värre av den, än den är för att vinna andra sympatier.
Det här kanske inte bara var ett brev utan ett tiggarbrev.
Helt klart. Mm. Och det var många som, vi kommer till det sen, som in i det sista hjälpte dem och gjorde stora uppoffringar för att stötta både Helga och Henrika.
De vräks och flyttar runt i Stockholm. Hankar sig fram. Vid ett tillfälle har de bara lite ärtmjöl att leva på. Men omgivningen ställer som vanligt upp. Någon pantsätter till och med sina örhängen för att kunna köpa mat till kvinnorna. Men det är ett hårt liv och till slut orkar Henrika Aspegren inte längre. Sommaren 1871 avlider hon knappt 52 år gammal. Ogift och utan barn. Hon har gett allt och offrat allt för Helga. Hon har kämpat för hennes sak, levt i hennes fantasivärld, drivit skolor i Sverige och utomlands med henne. Tiggt och trixat. Alltid lojal, aldrig svikit. Men det verkar inte som om den falska prinsessan är särskilt tacksam. Efteråt berättar kyrkoherde Stav att Helga kort efter Henrikas död har sagt:
"Jag har skött henne. Nu får hennes släktingar begrava henne."
Det är ju en mörk relation det här alltså. Fy tusan.
Ja, det är nattsvart. Sen får man kanske tänka på att Helga också hade en del ovänner och en del personer tror jag som i efterhand med tanke på vad som kommer sen säkert ville spä på hur hemskt hon var och att man får ta kanske en del av de här citaten med en nypa salt.
Hur som helst, nu är Helga ensam och sjuk. Hon lånar pengar till hög ränta av procentare. Men hennes största problem är den kommande rättsprocessen. Hon ska nämligen stå till svars för det hon har gjort. När polisen hittar henne i Gamla stan försöker hon gömma sig i ett väggfast skåp med dörr. Hon släpas ut skrikande. Helga de la Brasche är nu 59 år gammal och beskrivs i polisens protokoll som en kvinna som till utseendet är långt ifrån någon prinsessa. Liten till växten, ljust gråsprängt hår, blå ögon och ett något åldrat, tärt, bleklagt och magert ansikte. Men Helga de la Brasche är svår att förhöra.
Och nu kommer min favoritdel i hela avsnittet.
Ja, Helga fejkar sjukdom igen. En gång när hon ska hämtas av polis ligger hon i sängen. Helga blundar och darrar. Hon klagar över kräfta i levern, det är alltså cancer. Utsnytning av hjärnmassa genom ett hål i näsan. Och ständig diarré. Alltså, den här diagnosen då hon ställer på sig själv, den...
Ja, det är lite av allt. Lite
det
av
är
allt.
Lite av allt. Den här utsnytningen av hjärnmassa genom ett hål i näsan. Man undrar så här, har hon aldrig varit förkyld i hela sitt liv?
Nej, det är en underbar beskrivning.
Läkare Rudberg som kallas dit, ja, han blir irriterad. För Helga vet inte ens var levern sitter på kroppen. Rudberg menar att hon i själva verket lider av förstoppning. Jag går inte in i detalj på det här, men det väcker frågor det här.
Ja, det gör det verkligen.
Läkaren ber henne sluta, som han säger, gyckla med honom. Så det blir polisförhör till slut. Och rättegång också. 1877 döms Helga till böter för att ha lämnat falska uppgifter om sitt namn och var hon varit skriven. Märkligt nog, inte för att ha blåst kungen på pengar. Det är en sån här Al Capone-dom, Andreas.
Ja, det kan man säga. Och också det som är intressant är att den här första artikeln då, den som avslöjar henne, där nämns de här utbetalningarna inte heller. Och det var väl för att man inte ville skämma ut kungen. Och det hör också till saken att den här inkompetenta justitiekanslern, han fick också åka och be, jag tror att det var änkedrottningen då som hade skänkt en massa pengar till Helga om ursäkt. För att han hade gjort ett sånt taffligt arbete och liksom lagt grunden för att Helga skulle blåsa familjen. Så att det är nog som Ebbe skriver i sin bok att det var hans livs värsta möte. Han måste ha varit livrädd.
Usch, ja. Nu är Helga de la Brasche en bruten kvinna. Hon irrar runt på Stockholms gator i det närmaste hemlös. Vissa föraktar Helga. En överhovpredikant vägrar till och med att ge henne nattvarden. Andra tycker istället synd om henne. Men nu är det inte fint folk som Helga lurar. Istället är det brevbärare, skräddare, skomakare och fattiga änkor som faller offer. De ger henne mat, husrum och pengar. Senare skriver författaren Ellen Hagen så här om Helga:
"Jag och kamraterna mötte ofta på Klara kyrkogård en äldre, distingerad dam stödd på en spatserkäpp med silverkrycka. Hon var prydligt men urmodigt klädd i svart sammetskjol och sammetskofta med det vita floret fladdrande kring en svart sammetshatt. Någon hade sagt, det där är fröken Helga de la Brasche. Det låg något förnämt över henne som imponerade och hon log så vackert och vemodigt." Tycker det är en väldigt fin beskrivning. Alltså att hon Eftersom hon har blåst så många och spelat rollen som finare än vad hon var, så måste hon haft någon slags karisma ändå, tänker jag.
Helt klart.
Eller något sätt att liksom föra sig som väckte respekt. Även här då, när hon är gammal och avslöjad som bluff, så fanns det någon geist som liksom folk märkte.
Men det där leendet som beskrivs, det bleknar och Helga blir bara sjukare och sjukare. Medicinerna och opiumdoserna blir starkare. Den 11 januari 1885 dör hon i lunginflammation. Och du har ju en bild här på henne. Oj, oj, oj. Är det dödsbädden?
Ja, en sån här lideparad som jag inte visste att vi hållit på med i Sverige. Men där ligger hon alltså död med vad som ser ut som en nattmössa på huvudet. Och hon har händerna i kors och så håller hon i någon slags blomster.
Ja, just det. Och de som vakar vid Helgas sida berättar senare att Helga på sin dödsbädd har sagt att hon förlåter sin fader kungen, men inte sin mamma drottningen, för allt lidande. Ja. Frågan är om Helga de la Brache faktiskt ända in i det sista tror på sina egna lögner. I sin bok Berömda och glömda Stockholmskvinnor skriver Lisbeth Schöitz att konstnären Georg von Rosen, som engagerat sig för Helgas sak, är säker på att det aldrig förekom några medvetna lögner från henne. Kanske har Helgas mamma en del av skulden. För Ebba Aspegren berättar i sin bok att mamma Charlotta i samband med dotterns konfirmation har sagt att Aurora i själva verket kom från en fin familj, eftersom mamman har fött ett dött barn och då har fått Helga istället. Kan det ha varit embryot som fick Helgas fantasi att börja skena? Varför mamman sa någonting sånt är en gåta. Ebba Aspegren spekulerar i att modern i samband med den här konfirmationen blev så rörd av den heliga akten att hon ville förgylla upp sin dotter. En förklaring som haltar, men om bättre har vi inte. Det intressanta är att Helga de la Braches död inte är slutet på bråken om huruvida hon var en prinsessa eller inte. Andra tar vid och fortsätter kampen för att ge henne upprättelse. När den sista processen äger rum har Helga varit död i över 30 år. Därför får hon sitt smeknamn, Riksspöket. En person som skrämmer även från graven och delar folket i två läger. Och idag, våren 2021, 136 år efter att hon gick bort, är Helga de la Brache lika gåtfull som när hon gick längs Stockholms gator och drömde om ett liv som en riktig prinsessa. En fantasi som gjorde henne till en av Sveriges märkligaste misslyckade brottslingar genom tiderna. Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent är Jonas Lindskog. Vi samarbetar nu med Podplay. En podcastplattform där du hittar den här podden och en mängd andra av dina favoritpoddar. På Podplay finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu, antingen om du går in på podplay.se eller laddar ner Podplay-appen. För Podplay så gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och nyhetsdokumentären Jag var där. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content, och gör då podden Världens bästa innehåll. Betygsätt gärna Misslyckade brott i din poddspelare och lägg en kommentar vad du tycker om den, så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss för guds skull om fler misslyckade brott till misslyckade@bplus.se.